Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.
Det här är Lantbrukspodden med mig, Anna Nilsson.
Och med mig, Camilla Olsson.
Hur är en bra chef? Lantbruksprofilen och egenföretagaren Annika Bergman berättar om framgångar och fallgropar när det kommer till ledarskap för företag inom de gröna näringarna i det här programmet. Möt också lantbrukarna som slog ihop gårdarna, förändrade sitt ledarskap och fick mer fritid. Och så möter vi växtodlaren som engagerade sina anställda och fick ett effektivare företag. Nu kör vi!
Ja, det här är alltså ett väldigt speciellt avsnitt av Lantbrukspodden. Vi kommer att grotta in oss i det här temat med hur man är en bra chef, hur man kan bli en bättre chef och hur är en bra ledare. Och innan vi började spela in här så bara gjorde jag en snabb slagning på olika sökmotorer för att kolla vad är det som sägs och vad skrivs om det här. Och det finns ju floder av böcker i ämnet ledarskap. Och bara på till exempel den här nätbokhandeln Adlibris så får man upp 263 träffar. Och på Google så var det över 1,3 miljoner träffar. Det här säger ju ändå något, Anna.
Mm. Men det finns inte så många som handlar om ledarskap inom de företag som är inom de gröna näringarna. Och det är ju väldigt speciell bransch som vi jobbar med. Det är, som lantbrukare exempelvis då man ska både vara så här råvaruansvarig, man ska vara ekonom, man ska vara mekaniker, personalvetare, raceförare, man ska vara barnmorska, veterinär, kemist. Ibland kanske även då liksom ha familjeband eller andra relationer. Konstnär, man är kock, man är psykolog. Det är så många roller i en och samma företagare. Och dessutom så ska man ju vara chef.
Ja, och det är ju någonting i det där att leda andra människor. Och på alla arbetsplatser så pratas det väl om hur chefen är eller hur den är eller hur en dålig chef kan bli bättre och sådär. Och det här är ju verkligen ständigt aktuellt och det var därför vi också bestämde oss för att göra den här podden.
Och vi har då träffat Annika Bergman som är, hon är lantmästare och hon är då en välkänd lantbruksprofil i Lantbrukssverige med flera tunga styrelseuppdrag i ryggen. Bland annat så är hon nu styrelseledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. Men tidigare har hon varit ordförande för Sveriges grisföretag bland annat. Och hon är även då delägare i Elgesta förvaltning AB med 660 suggor. Delvis integrerad produktion och växtodling utanför Örebro. Hon driver även det egna företaget Agromind där hon bland annat jobbar med ledarskaps- och personalfrågor. Och nu så kommer hon då med en bok om de här frågorna.
Mm, hon har skrivit en bok i hur man blir en bra chef inom de gröna näringarna.
Och enligt Annika Bergman så är det nog många lantbrukare som kanske inte hinner tänka riktigt på det här med ledarskap. Och kanske så känner du själv igen dig i det här.
Jag träffar ju många lantbrukare som lever med mobiltelefonen i örat hela tiden. Man är en sambandscentral hela tiden. Och det är ett litet tecken på att man har anställda som har svårt att ta egna beslut. Man blir alltså osäker. Och då tycker jag att man kan använda mer coachande samtal. Alltså man lägger tillbaka frågan, ja, hur skulle du tänka om du skulle ta det här beslutet? Så har vi ju att göra med levande materia, alltså djur och sånt. Och det gör ju också att arbetet måste fortgå 365 dagar om året. Vi stänger aldrig något kontor utan det här är företag som måste verkligen fungera hela tiden.
Hur är en bra ledare enligt dig?
Ja, det är en svår fråga för jag tycker att min erfarenhet säger att en ledare kan vara på väldigt många olika sätt. Men en utgångspunkt är att man har en god självkänsla, att man är trygg i sig själv, att man faktiskt tycker om sig själv och man klarar av att leda sig själv innan man försöker leda andra. Sen kan man ju utvecklas på många olika sätt. Det kan finnas lyssnande ledare och drivande ledare som vi kan ju vara på många olika sätt. Men just det där att man känner sig själv och man vet hur man reagerar. Ledarskap testas ju ordentligt kanske när det är stressiga förhållanden och sånt där. Det är ju då vi ser om vi kan hantera oss själva.
under skörden eller andra intensiva perioder?
Ja, då skulle jag vilja säga att då sållas det ju lite grann med de riktigt duktiga ledarna som klarar av att prioritera, planera och faktiskt också reda ut svåra situationer. Men det är ju vardagslag som ledarskapet ska fungera också, och det är ju då man också måste ta tid att tänka efter vad det är för sorts ledarskap man vill utöva. Väldigt många har väl en tendens att vara lite för kontrollerande. Man är väldigt mån om att det ska utföras på ett visst sätt eller sådär. Men när företagen växer så måste vi också våga delegera mycket mer.
Du har drivit flera företag och driver bland annat en eget grisföretag. Hur har du tagit med dig de här erfarenheterna som du har lärt dig på vägen in i det företaget?
Jag skulle säga att det var väl där jag började intressera mig för det. För när vi investerade stort i grisproduktion på 90-talet så upptäckte jag ju väldigt snabbt att vi hade gjort oss helt beroende av resursen personal. Och att den var på plats varje dag. Att den också gjorde sitt allra bästa. Och det var det som fick upp ögonen på mig. Att här måste vi jobba med attraktionskraft. Vi måste bli en attraktiv arbetsplats för att säkerställa det. Så det var väl där jag började, och det var ju också där jag har tränat mig och där jag har gjort ruskigt mycket misstag naturligtvis. Som ung ledare så gör man det, och man lär sig av misstagen hela tiden.
Vad kan det vara för något misstag till exempel?
Ja, sån där klassiker kan ju vara till exempel att man går in och detaljstyr i saker som kanske inte har så stor spelar så stor roll. Jag vet att jag hade något medarbetarsamtal någon gång med en man som hade... Han har ju varit anställd hos oss sedan 1956. Alltså, han kunde ju gården och allting bättre. Och han var väl inte så jätteöverdrivet förtjust att ha ett medarbetarsamtal med en 26-åring som var nykläckt lantmästare. Alltså, ödmjukheten kommer ju med tiden när man går på sina miner.
Men det kan ju vara så som du säger att någon har jobbat länge i företaget och så kanske man tar över. Det kan vara generationsskifte eller annat. Hur tacklar man en sån både erfarenhets- och åldersmässigt om man kanske blir ledare över en sån medarbetare?
Det där är en svår fråga och en fråga jag möter väldigt ofta i företag. Det kan vara problem mellan generationer för man har helt olika grundvärderingar i hur man vill driva företaget. Men det kan ju också vara så att man... från mångåriga medarbetare faktiskt ser ner på en ny generation som kommer in. Och det jag också har mött är ju att en del manliga medarbetare har haft svårt att klara av kvinnliga företagare. Jag träffade faktiskt en kvinna för ett litet tag sedan, och så fort hon sa någonting till sin personal så kontrar de med det att har du läst igenom bok? Och då är det tufft alltså som ung och kanske kvinna att gå in och ta ledarskap i en ganska, vad ska man säga, macho värld som lantbruket ändå är. Du ska vara stor och stark och du ska jobba mycket.
Hur tycker du då att lantbrukare ser på ledarskap?
Jag tror att det finns lika många sätt att se på det som det finns lantbrukare. Jag skulle vilja säga att väldigt många har inte reflekterat så mycket över sitt ledarskap kanske. Och det tror jag kan vara ett första steg. Det är ju inte så att vi bara leder grannens grabb längre, utan vi får in en ny generation människor in i den gröna näringen som faktiskt inte har sina rötter från landsbygden eller den gröna näringen, och då måste vi också fundera på hur vårt ledarskap ska fungera med de människorna. Alltså, som företagare vill man ha ett jämnt flöde vad man än producerar. Man vill ha en hög lägstanivå, man vill ha en viss kvalitet, man vill ha lite spill, man vill vara resurseffektiv och man vill ha lönsamhet. Och hanterar man de här frågorna klokt så får man ju faktiskt en motiverad personal som gör sitt yttersta varje dag och som bidrar till företagets lönsamhet. Så jag tycker det handlar väldigt mycket om att få upp en viss lägstanivå i företaget och säkra upp den. Vill man vara en god ledare så har man ett ansvar att faktiskt möta människor där de är. De individerna de är. Och det är ju egentligen fördelen som våra små företag kan ha. Det är ju så att man umgås dagligen med sina medarbetare. Man måste hela tiden ge konstruktiv feedback tillbaka. Och sätta planer och mål. Och följa upp och inte ge sig.
I många lantbruksföretag så är det ju, eller företag inom de gröna näringarna så är det ju ganska små arbetsgrupper. Eller det kan vara, man jobbar nära sin chef eller ägaren och kan vara kanske en till två, men det kan också vara företag som har upp mot 8-10 anställda. Hur kan man arbeta med sitt ledarskap i en mindre grupp?
Ja, man kan göra det på massa olika sätt naturligtvis. Ja, min erfarenhet är att även i mindre grupper så kan det bli ett vi och domtänk. Ja, ibland är jag ute på gårdar som har en personalgrupp som jobbar ute med växtodlingen, och sen har man kanske en personalgrupp som jobbar inne i djurhållningen. Och faktiskt, trots att man kanske inte är mer än 8-10 stycken, så blir det ett vi och domtänk. Så att ledarskapet måste ju ganska mycket fokusera på helheten och faktiskt vara hängrännan när man har grupper som kanske är mer stuprör. Och hela tiden lyfta fram vikten av samarbeten och visa på vart företaget ska och hur vi jobbar i dagligdags för att nå den visionen. Hela tiden omsätta det ganska praktiskt hur vi jobbar tillsammans. Jag har ju varit på gårdar där de som jobbar ute och kör in ensilage inte har förstått att ladugården egentligen är en intern kund. Och kvalitetsfrågan är en sån där viktig parameter när man levererar där. Utan det har mest handlat om att köra gröna traktorer så fort som möjligt. Och det är ju någonting som ledarskapet också hela tiden måste arbeta med. Alltså, det är klart att det ska vara kul att jobba på en arbetsplats, men det är inte individernas enskilda prestation som avgör, utan det är faktiskt vad gruppen åstadkommer tillsammans.
Ja, det hörde vi Annika Bergman som också pratade där om att hur viktigt det är med samarbete i grupp. Och som en gammal klyscha säger, det är ensam är ju inte stark. Och det är ju viktigt att ha med sig.
Och själv är inte bästa dräng, som man också kan säga. Nej, det är ju inte alltid så inom ett kanske ett lantbruksföretag eller inom ett lantbruk eller inom ett företag inom gröna näringarna, att det är självklart då vem som leder och vem som följer. Att det kan vara mycket kunskap både inom det som företagsledaren och de som är anställda. Mycket, mycket kapital där. Och vill du ha mer tips om svagheter och styrkor hos ledare, kanske hur man identifierar sina egna och hur man jobbar med dem, så finns det på vår webb landlantbruk.se. Och där har vi även Annika Bergmans tips på hur du som ledare kan hantera anställda som antingen är liksom överpresterande och jobbar in i kaklet, eller som är lite mer av en latmasktyp och inte vill göra alla uppgifter på gården. Hon ger även tips på hur du inte faller i fällan av att hantera en ung tjej på frammarsch inom den här ibland lite macho lantbruksvärlden. Och så tar hon också upp hur man som företagare kan hantera det här med ryktesspridning som blir allt vanligare inom sociala medier och som är någonting helt nytt att hantera. Så gå in på vår webb, landlantbruk.se, så finns det mer extra material där.
Ja, en chef är ju inte ensam i ett företag såklart, utan vi har ju varit inne på hur viktigt det är att samarbeta. Och det är också viktigt att veta vad de anställda vill ha av en chef. Och det här ska vi gå vidare med nu.
Ja, vår reporter Anders Ingvarsson var på Alnams mjölkdag nyligen. Och då träffade han två på Högalids gård, en chef och en anställd. Och så här säger de om vad som är ett bra ledarskap.
Ja, jag heter Anna Lundell. Jag är djurskötare på en gård som heter Högalid som har 250 mjölkande kor.
Du, vad är det som gör en bra ledare som du ser det?
En ledare som är tydlig med vilket han prioriterar i produktionen. För alla har vi olika prioriteringar. Jag prioriterar väldigt annorlunda från min chef på vissa områden. Och då är det viktigt att, eftersom att det till syvende och sist så är det alltid chefen eller den som leder produktionen, ägaren eller vdn eller vad det nu är, som har sista ordet. Det är han som bestämmer hur det ska gå till, vilka prioriteringar som ska göras. Och om jag då vet vad det är som gäller så kan jag ta beslut utan att han är där och veta att det faller väl ut. För som anställd kommer jag alltid komma i situationer där jag måste ta egna beslut. Och om jag då hela tiden har en osäkerhet i, kommer det här godkännas av min arbetsgivare? Även om jag tar ett beslut som jag själv prioriterar och att jag tar ett beslut som jag tycker är rätt, så är det inte säkert att han gör det, eller hon, hen.
Tydlighet är väldigt viktigt.
Tydlighet och att man diskuterar i olika situationer, inte nödvändigtvis precis när de kommer upp, men att man har kanske avsätter tid till att diskutera, här gjorde jag det här beslutet, vad tycker du om det? Så att man har en öppenhet. För att till sist kommer det i så fall bli att man smyger med saker eller inte berättar saker för att man inte riktigt vet om man kommer få skäll eller om man kommer få bli prisad för det. Mm.
Jag heter Mikael Palm och är 32 år. Jag och mina föräldrar driver ett lantbruk utanför Smestorp, utanför Tomelilla, där vi är Tomelilla kommun. Och vi har en mjölkgård med 250 mjölkande kor, ungefär.
Du är arbetsledare då för ett företag med några anställda?
Ja, precis. Jag är arbetsledare för mjölkproduktionen, så att säga.
Du, vad är en bra ledare för dig?
En bra ledare för mig är någon som lyssnar på sina anställda och tänker sig, kan själv tänka sig in i arbetssituationen, så att säga. Vi vill inte att en anställd ska behöva göra ett jobb som jag själv inte kan tänka mig att göra. Har man det som grundsten så tror jag att man kommer ganska långt.
Detta med att ha anställda, det var också viktigt för er när ni byggde en nya mjölkgård.
Ja, det var det. Jag och min sambo ville utöka gården så att vi hade möjlighet att ha ungefär 4 anställda eller fler. För att målet med bygget är till stor del att vi vill ha anställda till att sköta den dagliga driften. För det finns så mycket runt omkring som måste skötas hela tiden på en gård. Så man har svårt, speciellt när man kommer upp i den storleken, har man svårt att själv finnas på alla platser.
Ja, det här med bra och dåligt ledarskap, det är ju någonting som präglar en i ens arbetsliv och någonting som man är med om hela tiden. Och jag har varit med om där det har funkat och inte funkat, och det har säkert du också, Anna.
Ja, och jag tänker särskilt på en gång. Jag var 19 år och hade rest till Nya Zeeland för att jobba på en växtodlingsgård. Och det var en fantastisk tid. Jag hade jättebra relation med mina chefer, lantbrukarna, och de var jätteduktiga och lärde mig massor. Men efter ett tag så kom vi fram till att vi hade ganska olika syn på saker. Och det bland annat var det en situation när vi skulle bekämpa ogräs. Eller överhuvudtaget bara spruta väldigt mycket utan någon som helst, inga utan arbetsskyddskläder eller några andra restriktioner. Och jag kände att det kolliderade med min syn på hur man bedriver, liksom, hur man ska jobba.
Och hur löste ni det då?
Jo, men vi tog upp det till slut. De hade nämnt att det här skulle vara en stor del av mina arbetsuppgifter framöver. Och jag kände att exempelvis spruta under staket sånt, det känns onödigt. Jag slår hellre med en trimmer. Och de hade nog aldrig haft någon som hade som hade ifrågasatt hur de gjorde saker på det sättet. Eller hur man förvarar växtskyddsmedel och så vidare. Att man inte slänger det ut i gräs och så vidare. Så att när de insåg att jag inte var ute efter att göra en stor scen bara, utan att jag hade liksom ändå en bakgrund i mina åsikter, så kom vi fram till en lösning. Och först så tyckte de att du kan väl lämna gården i princip. Och jag kände att jag var 19 år och i ett främmande land på andra sidan jorden. Men sen lyckades vi mötas i det här och kom fram till en bra lösning. Och jag jobbade kvar hela året. Så det gäller att ha mod både som anställd och som ledare. Och kunna mötas och se att man kan, oavsett om man är ung eller gammal eller vilka erfarenheter man har eller så. Det går alltid att mötas och det går att förändra. Men det gäller att vara lyhörd från båda håll.
Jag har också varit med om när chefskap eller ledarskap inte har varit sådär tipptopp. Det var inte något lantbruksföretag, men det var mitt första jobb efter gymnasiet, som jag kan tänka mig att det var för dig också. Där jag hamnade i ett fotolab, en fotoaffär där jag kopierade och framkallade bilder. Och det var ett familjeföretag som det är ofta inom de gröna näringarna, att det är familjeföretag.
Eller många småföretagare.
Ja precis, eller många småföretagare. Men här var bara 2 anställda, resten var familjemedlemmar, och de hade öppna konflikter. Och det här ledde också till att de tyckte att alla kunde vara chef över mig, samtidigt som de gav mig väldigt mycket ansvar.
Hur kändes det då att komma in där i liksom familjebråket?
Jag kände inte till det när jag började. Jag var väldigt glad över att jag fick ett jobb så snabbt efter studenten. det var ganska svårt och hur jag skulle tackla det. För det här var väldigt olika personligheter. Och dessutom när alla hade olika krav på hur jag skulle sköta mitt jobb, samtidigt som jag hade väldigt mycket eget ansvar, så blev det inte så här jättelyckat. Och jag är glad att jag inte var där jättelänge.
Erfarenheter gör ju en rikare och starkare. Och det är väl det som det alltid är. Det är som en relation liksom, att jobba tillsammans. Det finns ju andra då som klarar av det här att jobba både liksom som i äkta par och i grannar. För några år sedan så gick mjölkbönderna Sofia och Torbjörn Nilsson i Nybyggartankar. Och när de började snacka med sina grannar, Elinor och Anders Nilsson, så bestämde de sig för att istället för att bygga varsitt mjölkstall så slog de ihop sina byggtankar.
Hur tänkte de då? Hur lyckades de?
Ja, de har dubblat koantalet till 300 mjölkande kor och de har dessutom ökat avkastningen och fått mer fritid. Och jag var på gården och träffade de fyra mjölkbönderna och grannarna som gemensamt driver det här företaget Flaka Mjölk AB utanför Vimmerby i Småland. Och de berättade för mig också att de tvingades organisera sin arbetstid på ett bättre sätt nu när de drev det tillsammans. De har delat upp ansvarsområden, de har gjort schema, de har jour, så att de faktiskt har mer tid och samtidigt blir mer effektiva. Nu ska vi över till Vimmerby där robotmjölkningen är i full gång 24 timmar om dygnet. Och nu ska vi höra Sofia och Torbjörn Nilsson berätta mer om verksamheten.
Vi står ju nu ovanför lösdriften kan vi säga. Så vi ser över alla robotarna, 5 stycken, och alla mjölkdjur. Både kalvkor och sinkor och småkalvar.
Och det var ungefär, var det 5 år sedan som ni beslutade att slå ihop?
Ja, det var det ungefär då.
Ja.
2009 flyttade vi in, gjorde vi. Så vi började 08 och bygga.
Flyttade in den 9 februari 09. Ja,
och ni valde en spännande lösning på när ni skulle investera då och bygga ut för robot. Kan du berätta mer om det?
Tobbe och jag hade väl gått och funderat på att bygga för robot. Och när vi väl började prata med Anders och Ellen så gick väl de i samma tankar. Så då valde vi att slå ihop våra påsar. Om man väl har fått tanken i huvudet så är det svårt att släppa. Det är många fördelar med robot tillsammans med en annan familj. Vi har jour varannan vecka. Man inte har nattlarm och passning varenda dag året om som det annars blir. Och sen är det ju bra att kunna dela både glädje och bekymmer med någon annan.
Ja, det blir effektivare och så vart vi med. Vi kunde använda samma maskiner och så men ändå var större.
Har ni några tips för andra lantbruksföretagare som går i expansionstankar?
Att man kanske inte ska vara så hemlig och dela eller ha allting för sig själv, utan man kanske ska lufta sina bekymmer och sina tankar med någon granne man trivs med.
För då, ni hade ungefär då, det är då ni är 2 familjer som driver tillsammans. För då besättningen hade ungefär 160 kor tillsammans innan och nu har ni ungefär 300.
Ja, 320 typ.
Och blev det som ni har tänkt er då? Nu har ni gick då från uppbundet till 5 mjölkrobotar.
Ja, om det var det nog, tycker jag.
Det är ganska mycket mer jobb med dubbelt så många kor. Många frågar ju vad vi gör när vi har robotar, men alla ska bli dräktiga och dräktigt undersökta och må bra för att allting ska fungera. Så det finns att göra.
Det har ju blivit stor skillnad på fritid om man säger. Har vi ju jobbar ju egentligen var tredje helg kan man säga. Och sen en helg har vi lite jour då och så. Dagen är slut vid 5 i ladugården halv på eftermiddagen. Så det är ingen som jobbar efter 5 i ladugården om man säger så.
Det är mer tid över till annat.
Ja. Och sen även när det är skörd och så funkar ju korna med den personalen som är i ladugården och de som är ute. Det rullar sitt liv. Så det påverkar inte varandra så det är väldigt mycket. Det var ju svårare förut.
Hur har ni delat upp ansvarsområdena mellan er? Har ni olika områden?
Ja, Tobbe är ju helt foderansvarig kan man väl säga. Anders är väl mer i maskiner och han går ju laggorn han med och så, men han är mer i maskin. Ellen har ekonomiansvaret och jag har direktighetsansvaret. Men Anders seminerar också.
Hur gör ni med beslutsprocesserna när ni ska ta beslut i företaget?
Ja, det över telefon. Nej, men vi äter ju frukost ihop och det blir mycket prat då. Och lunch med gör vi ju så. Så det är mycket prat. Blir ju då med så här, under dagen. Med så här.
Vi är nöjda med vår investering. Hoppas man kan hålla och jobba i 30 år till.
När gjutjärnsvingen gått sönder, tröskan kört fast och ingen kan hitta den där reservdelen som försvunnit någonstans i det där evighetslagret på gården. Det är kanske då i lantbrukets allra mest intensiva perioder under vårbruk, skörd, höstbruk som det blir som stressigast och då sätts även ledarskapet på hårdast prov.
Och då är det ju bra att vara väldigt strukturerad. Och det är man när man arbetar med lean. Den här metoden den kom ju från början från bilindustrin. Och det var i slutet av 80-talet som det begreppet blev känt internationellt. För det här handlar om hur man hanterar resurser. Och det har Per Sandqvist tagit långt.
Ja, nu ska vi ut till Sandbergård där Per driver 710 hektar växtodling och entreprenad tillsammans med sin bror. Vi ska kolla på några av de tiotalet whiteboardtavlor som är viktiga hjälpmedel på gården. Så, nu är vi ute här på gårdsplanen då. Här ser ut att vara riktigt ordning och reda här med var sak på sin plats.
Ja, dels gillar jag det i grunden då. Jag gillar när det är ordning och reda. Men det är också en grundpelare i lean. Ja, lean-tänket.
Och vi står och tittar på din whiteboard-tavla.
Nu har jag utvecklat den med flera dagar och man kan se in i första dagarna i nästa vecka och sen någon mer allmän övergripande att göra-lista och så har vi beställda reservdelar och vi har även arbetsschema och fel och brister på maskin. Det blir riktigt som en ledningscentral för oss när vi samlas varje morgon för att gå igenom då dagens arbete.
Och här är även då veckans bästa.
Ja, det är en sån här. Vi, i Sverige är vi ju ganska dåliga på att ge varandra positiv feedback. Och ja, då har vi fått till och med kritik av våra anställda när vi har haft utvecklingssamtal och sånt här. Att vi har varit dåliga på att ge feedback och berömma. Och varje människa suger i sig beröm och kan bli glad av det. Så varje måndag morgon då, när alla är trötta och ska dra igång veckan, då brukar vi lyfta 3-4 punkter från förra veckan som känns bra och alla kan vara nöjda med. Trots att det regnar kanske på måndag morgon då när man hade tänkt sig att vara ute och skörda. Så här står det att vi är klara med rapsodden nu och vi har tröskat färdigt höstvete på en av våra gårdar. Och ja, vi har riggat upp en tillfällig frötork. Och ska man koka ihop lin till en mening bara så är ju grundidén med hela lin-tanken är ju att skapa maximal kundnytta. Men att förbruka så lite resurser som möjligt för att skapa den maximala kundnyttan. Så det är ju grunden i hela lean-tanken då.
Ja, nu står vi här ute då i maskinhallen framför tavlan med traktorer.
Och det bottnar i att det kom hem en traktor från snöröjningen i Stockholm som hade gått en massa timmar över oljebytet. För vi hade missat att göra oljebyte innan vi ställde in det på hösten. Så det var upprinnelsen till den här serviceplanen då. Men då har vi listat upp alla våra traktorer här och lastmaskin och lilla grävan och vad vi har nu. Då. Så oljebytet var 500 timme och sen det stora oljebytet då med en massa filter och grejer. Det var 1000 timme. Och då har man en grön magnet som man flyttar fram då, de här små smörjtillfällena då, som var 125 timme då, när man smörjer framvagn och det här. Och det sköter ju föran det här hela tiden då, och flyttar med magneten fram vart efter traktorn går sina timmar. Och sen när den kommer fram då, till en sån här markering då, och det inte är gjort, då blir magneten röd och sen finns det en liten annan magnetskylt där det står köp hem filter och den lyser gult så länge filtret inte är hemköpt då. Men är filtret hemköpt då byter man till grön magnet och då ser alla att det finns filter hemma till en Fendt 820 men den lyser rött på 500 timmar för oljan och filtret inte bytt hemma. Men allting finns hemma, olja och filter, så det är bara att sätta igång och göra här nu när det regnar. Och då är ju det en del i det här lean-tanken att man inte ska behöva slänga sig i bilen och åka in och köpa en dunk olja och filter när man ska göra jobbet, utan allt ska finnas på plats då när man ska göra jobbet. En grund tanke i Lean att man ska undvika allt form av slöseri. Och då är ju det ett form av slöseri när man behöver slänga sig i bin och åka in efter ett oljefilter och några dunkar olja. Då.
Och bakom det här är en annan tavla. Det är underhåll och maskiner.
Ja, det är hela maskinparken har vi listat på en annan tavla. Och sen finns de här i en perm då, och så finns det underliggande checklist. Och det kan ju kännas lite, vad ska man säga, overkill. Men det är våra killar här som jobbar med det här. De tycker att, jag har mest upplevt att ett stöd då i sättet att jobba med maskinservice. Då får man en struktur även i det jobbet. Då.
Och vad är största utmaningen tycker du?
Ja, det är hålla liv i det och få medarbetare och växa i sin roll då i det här Lean-projektet. Och sen är ett mindre företag när man byter personal, man kanske har olika säsongsanställda medarbetare, att så fort du byter personal då, så måste du börja om från början och introducera nya människor som inte då vet vad det är. Då börjar man ju från början i lärtrappan där. Först ska man upplysa dem vad det handlar om och sen ska de lära sig delmomenten och inse nyttan med det och skapa engagemanget.
Och största vinsten?
Ja, det är väl att medarbetarna blir självgående och att medarbetarna får ett stöd i de här olika verktygen och de vet vad de ska göra och det blir en trygghet för dem också. Och får de en stund över, ja, då behöver de bara snegla på whiteboarden så vet de vad de ska göra den stunden då. Det blir ingen, ja, man minskar de här slöserierna, dubbelarbeten och osäkerheten. Du skapar en trygghet också, har jag upplevt.
Om man vill komma igång med det här då, vad är dina bästa tips?
Ja, det är väl att inte greppa över för mycket. Man ska försöka skapa stabila system. Man har väldigt mycket brandkårsutryckningar. Man åker runt med sin silvertejp och mobiltelefon och fladdrar runt där. Så försök att skapa stabilitet. Gå ett steg längre tillbaks, backa tillbaks och ställa frågan då, vad är det som gör att det är så här lite rörigt. Och sen utnyttja de anställdas kunskap och idéer. Det är ju ändå de som gör jobbet som oftast vet bäst. Hur man kan förbättra sig. En tredje tips kan ju vara den här visualiteten då, att man jobbar med whiteboards och att alla ser vad som pågår och alla ser vad som ska göras. Sen har vi jobbat väldigt mycket med maskinunderhåll och skapat whiteboards för det, där man ser då de maskiner som är servade och körbara och de som ska servas. Vi har checklistor för alla underhållsjobb och sånt här, men man får ju beta av då steg för steg. Och sen är det väldigt viktigt att ha en lean coach eller leanchef i företaget också som driver leanprojektet, för annars kommer det självdö efter några månader eller ett halvår. Och det kanske inte ens ska vara företagaren som driver det, utan det kanske ska vara en medarbetare som brinner för lite struktur och ja, lite ordning och reda så här. Och som är duktig på att kommunicera och prata då.
Här är en dammigare version av tavlan då, ja.
Ja, nu är vi inne i spannmålstorken då. Vi har två torkanläggningar alltså, man har som en hjälp då. Där alla som jobbar med det här direkt kan se då hur lagersituationen och torksituationen ser ut.
Än så länge så är det höstvete och raps och maltkorn. Men det är viktigt att du som brinner för det här då, du har känt att du tror på konceptet.
Ja, jo, jag tror stenhårt på det här. Då när vi gick med i det JTIs projekt här för växtodlingsföretag med två andra företag, och vi hade den här workshopen nere på Vederstaverken och fick se där hur Christer Stark med hela sitt företag och sin personal hade jobbat fram den här framgången då under 14-15 år. Då jag fick nästan en religiös upplevelse för vad man kan uppnå och vad de hade uppnått nere på verkstadsgolvet där på betongen med sina medarbetare. Det var helt fantastiskt att se. Så jag tror stenhårt på det här med Lean.
Det är så alltså Per Sandqvist som driver Landsberga Gård och Maskin AB utanför Öresundsbro som vi träffade tidigare i höst. Och det forskningsprojektet han nämnde, det är ett utvecklingsprojekt där man har tagit fram då Lean lantbruk för växtodlingsföretag. Och det är ett samarbete mellan JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, och SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik. Och Per nämnde det på slutet att de hade en uppstartsträff på Vädestadsverken. För de var tre gårdar med olika produktionsinriktningar och olika delar av landet som var med i det här projektet som har pågått i ett par år. Och då var den här som en inspirationsträff att se då hur Vädestad har jobbat med det här och som Per blev väldigt inspirerad av. Vill du veta mer om Lean och hur man kan komma igång? Gå då in på vår webb landlantbruk.se så finns det mer information.
Och vad tycker du som har lyssnat på det här avsnittet? Hur är en bra chef och vad är ett bra ledarskap och vad krävs? Och vad får du för tankar när du hör oss prata om det här? Vi har ju både tagit upp rena konkreta tips från Annika Bergman och sen har vi varit ute på lantbruksföretag och hört om olika saker som har förbättrat deras arbetssätt. Och det har ju också en stor del i ett ledarskap såklart. Men vad tänker du som lyssnar? Vi vill veta. Hör av dig till oss. Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se eller twittra eller använd sociala medier under hashtaggen lantbrukspodden.
Ja, vi finns ju i sociala medier där vi gärna diskuterar allt som har med lantbruk och skog och de gröna näringarna att göra. Och vi finns alltså på Facebook, Twitter och Instagram där vi heter Land Lantbruk. Nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 4 december. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.